Bjudan att få komma hit, det är en stor glädje. Jag känner ju inte så många av er, men några känner jag. Menar, som Bengt sa, jag har haft förmånen att träna varje vecka ihop med ett gäng härifrån kyrkan. Levi Magnusson och Robban Jonsson och Leif Johannesson och Åke och med på sin tid och Bengt. Så lite hemma känner jag mig. Hoppas att det ska räcka. Det är alltid bra att det är människor som känner det när man ska tala, va? Så. Tack för sången. Jag träffas några stycken på ett café nere i Göteborg med regelbundenhet. Och just nu håller vi på att läsa Saltaren tillsammans. Så nästa gång vi träffas är det just psalm 8 vi ska läsa. Så det var lämpligt. När jag var 17 år så träffade jag Anders. Jag läste på gymnasiet i Uppsala och Anders, han var 5 år äldre än mig och läste på lantbruksuniversitetet. Han tog mig i hampan, kan man säga. Han använde väl aldrig sådana ord, men han sa i grund och botten: Jonas, om du vill kalla dig kristen ska du inte ta den där kristna tron på allvar. Han gjorde mycket tillsammans med mig. Han tog med mig till en bibelstudiegrupp. Han gick runt i studentkvarteren med mig och knackade dörr och pratade om tron. Och vi hade 3 intensiva år tillsammans innan vi kom och tappade kontakten. För jag flyttade hit till Göteborg för att börja studera. Vad jag än säger i fortsättningen så ska ni förstå att jag är från djupet av mitt hjärta tacksam för allt som Anders gjorde för mig. Här i Göteborg så kastade jag mig in i ungefär samma saker som i Uppsala. Evangelisation och bibelstudium. Men någonstans efter något tag så började jag ställa en fråga. Och kanske ni känner igen det där. Liksom, varför händer det inget inombords? Jag tycker att jag är samma person fast jag gör ju alltihopa. Jag är engagerad, jag ställer upp, jag satsar och ändå jag känner mig själv. Så jag börjar ställa den där frågan: vad är andlig mognad? Hur blir man andligt mogen? Eller om ni är lite äldre så är ni vana vid det uttrycket: vad är helgelse? Hur blir jag helgad? Alla andra verkar så mycket mer andliga än jag. Eller hur? De kan Bibeln bättre och de sjunger mer innerligt i lov. Så känner jag, varför händer det inte mer? Jag kommer att formulera någonting som jag sa, att hur kan jag bli den människa jag skulle vilja vara? Utan att för den skull förlora identiteten av den person som jag är. För jag kan ju med viljan tvinga mig att göra saker, men inombords är inte samma sak. Det har gått 40 år sedan dess. Och för de här 40, jag ställer fortfarande frågor om andlig mognad, ska jag ärligen säga. Men på 40 år så har man samlat på sig en del erfarenhet. Speciellt från alla misstag och allt som blev fel. Och på 40 år har jag också samlat på mig en rad observationer från Nya Testamentet. Och jag tänkte den här morgonen drista mig till att tala till er över ämnet 7 tankar om en biblisk syn på andlig mognad. 7 tankar, då kommer det att gå fort. Spänn fast säkerhetsbältena. När jag hört predikotexten läsas, vi ska börja där i Hebreerbrevet. Och jag tänkte utgå mest ifrån den 14:e versen. Där skriver ju författaren så här: den fasta födan är till för vuxna. För de som genom övning fått sina sinnen skärpta till att skilja mellan gott och ont. När jag läste det där för första gången på 70-talet då. Då hade vi ju inte Svenska folkbibeln som jag läste ur nu och heller inte Bibel 2000, utan då läste ju de flesta av oss David Hedegårds översättning. Och Hedegård är ju lite pratigare, vet ni, när han översatte. Va? Så han skrev så här: den fasta födan är för dem som nått andlig mognad. Det där ordet vuxen som det står i folkbibeln, det är nog närmare det som det står. Ni vet att Nya testamentet från början är skrivet på grekiska. Det är nog närmare det som står där. Men å andra sidan, vuxen handlar ju här inte om ålder. Om ni kommer ihåg vad Bengt läste så sa han, ni borde vara. Och hur gammal man är, det kan man ju inte styra. Jag är 62, det är ju ingen som kan komma till mig och säga, vad du borde vara 65. Jag kan inte göra så mycket åt det, va? Utan det är ju någonting som man kan påverka, som han menar. Och därför så är det ju att vara andligt vuxen som den här författaren talar om. Eller som Hedegård skriver, andligt mogen. Och om det är sant att versen handlar om andlig mognad, då kanske det här är en av Nya testamentets mest tydliga verser av att definiera vad andlig mognad är för någonting. Och sen är det som författaren sätter ett kolon efter det där. Och så säger han, om jag fortsätter med Hedegård, så säger han, det är de som genom långvarig övning fått sina sinnen tränade så att de kan skilja mellan gott och ont. Och där talar han om tre olika saker, så jag tänkte vi ska börja där. För det första så säger texten att det är genom långvarig övning. Så den första tanken är att andlig mognad tar lång tid. Det är inte ett sånt där nyårslöfte, va? Där man säger på nyårsafton, nu ska jag träna. Och så går man ner första veckan och köper ett gymkort och så tränar man två gånger. Och nästa vecka tränar man en gång. Och så från den tredje veckan så är den träning som man gör, det är att lyfta handväskan eller plånboken när gymkortet ligger där. För det är ju lite tyngre med gymkortet i, liksom. Nej, andlig mognad tar tid. Det handlar inte om veckor och månader. Det handlar om år och decennier. Ja, det tar hela livet. På det sättet är andlig mognad inte så mycket ett mål att komma fram till som en strävan som jag har varje dag. En brittisk teolog som heter Donald Guthrie skriver på ett ställe, och jag gillar det han skriver. Andlig mognad, säger han, kommer inte vare sig från enstaka isolerade händelser eller från stora andliga upplevelser. Den kommer från en uthållig tillämpning av andlig disciplin över lång tid. Mm. Det är inget fel att åka på hönekonferensen eller nyhemsveckan eller vad man åker. Det är inget fel att göra andliga upplevelser naturligtvis. Men det är inte de som är själva grunden för andlig mognad, utan det är den där vardagen där jag tillämpar min tro dag för dag för dag. Paulus skriver i första Timotheusbrevet till sin andlige son Timotheus. Det här är en sån här vers jag fick lära mig när jag gick i scouten och var 9 år gammal eller något. Och så skriver han, låt ingen se ner på dig för att du är ung. Utan var istället ett föredöme i tro, i tal, i vandel och i renhet. Ursäkta den gamla översättningen som jag tar där. Och det är ju bra för en 9-åring att lära sig att man inte ska ses ner på för att man är ung. Men vad vi ofta glömmer bort är att när Paulus skrev till Timoteus så hade de där två kamperat ihop i 12 eller 13 år. Och om Timoteus säger Paulus, jag har ingen annan som han. Och ändå är det som han klappar honom lite på huvudet och säger, du är fortfarande inte vuxen. Tänk på det. Men det är ingen fara till Timoteus. Låt ingen se ner på dig för att du inte har blivit mogen. Men var istället ett föredöme, det vill säga sträva vidare. Därför andlig mognad tar lång tid. För det andra då. Så fortsätter ju den här versen och så säger han att det är de som genom långvarig övning fått sina sinnen tränade. Och då, det är lite klurigt vad det här betyder med sinnen. Men jag tror att vi ska säga att andlig mognad handlar om min inre människa. Om den jag är inombords. Det här ordet sinne som används här, det är det enda stället i hela Bibeln som det där ordet används. Och det vore ju lite konstigt om författaren skulle säga att det vi blir utvecklar är att använda våra sinnen som hörsel och syn och lukt och smak. Det är lite svårt att tänka att om jag är duktig på att känna smaker så är jag mer andlig. Nej, säger de som skriver om sånt här, att det handlar om hur vi handskas med de uppgifter som vi tar in genom våra sinnen. Det vill säga hur vi förhåller oss till vår omvärld. Som en säger, det blir en vanemässig förmåga som måste utvecklas över tid och som gör det möjligt för den troende att bedöma och fatta beslut utifrån det vi tar in genom våra sinnen. Vi har det där lite granna i svenska språket faktiskt. Om ni tänker på sådana ord som ursinne och vansinne. Vad är det vi säger då? Ja, då talar vi egentligen om människor som inombords har någonting som så tar över deras person att de inte kan behärska att det kommer ut. Eller hur? Det är det som är vansinnet! Så. Kanske en av våra nationalidoler skulle kunna hjälpa oss att förstå vad det här betyder, vad sinnet betyder. Jag tänker på Zlatan Ibrahimovic. För om honom säger att han har ett exceptionellt målsinne. Eller? Ett sinne för att göra mål. Vad menar man med det? Ja, man säger nog egentligen att Zlatan, han är duktig på att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och göra rätt saker. Då blir det mål. Eller? Fast det räcker inte riktigt, va? Han måste vara på rätt plats vid rätt tidpunkt och göra rätt saker. Och det går så snabbt att det måste komma av sig själv som ett resultat av all den träning jag har haft i hela mitt liv som fotbollsspelare innan. Det vill säga, när det händer så vet jag vad det gör. Vad jag ska göra. Jag vet så och så blir det mål. Det är inte så jag tänker, utan det blir. Och det är det som handlar om andlig mognad. När jag förändras inombords i det vi skulle kunna kalla för min karaktär. Så att när jag hamnar i situationer så gör jag rätt saker. Därför att jag är sån. Andlig mognad handlar då mer om vem jag är än vad jag gör. Och det jag gör är ju ytterst egentligen bara en följd av den jag är. För det tredje då, så säger ju Hebreerbrevets författare att det handlar om förmågan att skilja mellan gott och ont. Och därför så säger jag att andlig mognad handlar alltid om rättfärdighet. Eller man skulle kunna dela upp ordet och säga rättfärdighet. Färdighet är ju en skicklighet att göra någonting. Och jag har blivit skicklig på att leva det kristna livet. Att skilja mellan gott och ont, det kunde vi säga att handlar om att tala sanning. Att vara ärlig, att stå för det man har gjort. Att uttrycka det som speglar ytterst Guds eget väsen. För Gud är den som definierar rättfärdighet. Nu är det inte bara rättfärdighet som andlig mognad handlar om. Då skulle fariseerna ha varit de mest rättfärdiga i Nya testamentet. För det var ju de som strävade efter alla de här reglerna man skulle följa. Men när Paulus säger i Galaterbrevet 5 om andens frukt talar han om. Då räknar han upp andra saker. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Och det finns många andra sidor med. Andlig mognad handlar om så många olika saker. Men i centrum står alltid frågan om rättfärdighet. Det här innebär, om jag förstår det rätt, att vi aldrig som kristna kan ursäkta vårt beteende. Med orden som att jag är sån. Eller? Och det säger också att min andliga mognad visar sig mest, inte här i kyrkan. När jag ser ut över er här så ser ni ju så fromma ut allihopa. Va? Det är inte vem jag är på söndagen som avgör, utan vem jag är på måndagen och tisdagen och onsdagen. Det är när du är hemma med ungarna och de ska äta frukost och gröten flyger över bordet och pipmuggen far iväg och skvätter. Det är då självbehärskning visar sig, va? Eller när du sätter dig i bilen och åker ut på motorvägen och kommer förbi IKEA i Kållered och så står det 100 km i timmen och så tänker du bara 100. Ja. Den satte. Ja. Det är då som det blir den där provet både av självbehärskning och rättfärdighet, eftersom Paulus säger i Romarbrevet 13 att du ska respektera överheten. Ja. Se, andligheten och frågan om vem jag är, den är inte selektiv, utan den visar sig hela tiden överallt i din vardag, där du är. På jobbet, i skolan, hemma, med grannar och vänner. Det är det som är genuint. Och jag har också tänkt så här för att ge lite tröst. Att det där att alla de andra som man sitter bredvid, att de verkar så andliga och fromma. Det beror i viss mån på att man ser dem utanpå. Men sig själv ser man inuti. Och det är inte samma sak. Nå, för det fjärde, och nu tänkte jag lämna texten i Hebreerbrevet och gå till några andra texter. När Paulus skriver till församlingen i Rom, i det sjätte kapitlet i Romarbrevet, och den här sektionen, Romarbrevet 6, 7 och 8, kan man nog säga är Nya Testamentet mest centrala del som lägger ut någonting om andlig mognad och kristna livet. Så börjar han det sjätte kapitlet och så säger han: vet du inte att du har blivit korsfäst tillsammans med Kristus? Vet du inte att du har blivit begraven tillsammans med Kristus? Vet du inte att du har uppstått tillsammans med Kristus? Och så kommer han till den elfte versen där han säger: så ska också ni se på er själva. Här talar väl någonting om vad vi ska göra varje dag. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Så för det fjärde, Jesu person och verk står alltid i centrum när vi strävar efter andlig mognad. Eller hur? Det är inte jag som står i centrum. Det kristna livet är inte till för mig. Det är inte för att jag ska bli lycklig och frisk och rik och ha det bra och allt ska gå bra som jag är kristen, för att jag tjänar på det. Utan jag ser det kristna livet att han står i centrum. Jag lever för Gud. Den här sammanhanget är, tror jag, oerhört centralt. Om vi tänker på vad Jesus har gjort för oss, så är vi ju ganska vana av att höra att han tog min synd och skuld på sig och han dog på korset i mitt ställe, och så kan jag bli en kristen och få min synd förlåten. Och vi kallar det för Jesu ställföreträdande död på korset. Men om vi läser texten noga ser vi att det är inte vad Paulus talar om här. Lade ni märke till vad som stod? I vers 6 tror jag, va? Jag har blivit korsfäst med Kristus. Här handlar det inte bara om vad han gjorde för att jag skulle kunna komma till honom. Utan i någon bemärkelse säger Paulus att du var närvarande på korset tillsammans med Kristus. Och dog ditt gamla liv tillsammans med Kristus. Och ni kommer ihåg vad Galaterbrevet säger. Det är inte längre jag som lever, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever, det lever jag i tron på honom som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Så själva tanken att Jesus är i centrum är ju frågan hur jag identifierar mig med hans död och uppståndelse. Och det här kallar vi att Jesus dog för oss som vår representant. Och då ska jag säga så här, det där tarvar en egen predikan. Så jag tänkte överlåta till Bengt eller Anna eller någon annan att vid något annat tillfälle ta upp de här texterna tillsammans med er och ge er mer substans. Men kristet liv, andlig mognad, kommer av att se mig själv på Kristi kors. För det femte. Drivkraften till andlig mognad är alltid Guds nåd. Nåd, det betyder att få någonting jag inte gjort mig förtjänt av. Det betyder inte att jag gör så gott jag kan och så gör Gud resten. Nej. Paulus skriver till Efesierna i det andra kapitlet av vers 8 av 9. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Och det är inte av er själva. Guds gåva är det inte av gärningar så att ingen ska kunna berömma sig. Säger vän av ordning, det där handlar väl om frälsningen det. Och komma till Kristus. Men sen när jag har blivit en kristen, då får jag ta mig i kragen och skärpa till mig. Men då kanske du ska läsa fortsättningen. Vers 10. Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Och det här ordet verk, det betyder egentligen hans ämne, hans arbetsstycke, eller om ni så vill, hans hantverk är vi. Det vill säga att du och jag är som den där träbiten som snickaren tar och lägger på sin snickarbänk och spänner fast. Och så tar snickaren fram sitt stämjärn och börjar forma sitt hantverk. Det är han som är snickaren. Det är du som är träbiten. Och det är nåden som driver oss framåt. Vetskap. Och ni förstår ju, ni tänker, det var ju här som jag gick så fel från början. Jag tänkte, jag gör ju allt det här. Varför händer ingenting? Därför det som händer handlar inte om bara vad jag gör och vad jag presterar. Jag menar, några av er är väldigt engagerade här i kyrkan, eller hur? Ni är med i städgrupper och bönegrupper och fikagrupper och delar ut psalmböcker och tar upp kollekt och allt möjligt. Det är jättebra. Men det är inte det som gör dig andligt mogen. I den bästa av världar så gör du det därför att du har blivit mogen. Och det är ett uttryck för den du har blivit inombords. Paulus skriver till sin andlige son Titus. I det andra kapitlet skriver han så här. Här är en av mina favoriter. Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den, vilken den? Jo, Guds nåd, va? Den fostrar oss. Den fostrar oss. Vad är det som fostrar dig till andlig mognad? Guds nåd. Vetskapen om att allt som du har är en gåva från Gud. Och jag tror att när det fungerar på ett rätt sätt så säger vi till oss själva, ju mer jag förstår vad Jesus har gjort på korset, ju mer jag förstår vad Gud har gett mig, så fylls jag av tacksamhet. Och tacksamheten driver mig att säga, då vill jag tjäna honom. Och så blir ditt kristna liv ett uttryck av tacksamhet för det du redan har fått från Gud. För det sjätte. Andlig mognad handlar om att se sig själv som den jag verkligen är. Att se på sig själv på ett ärligt sätt. I eftermiddag ska jag tala lite grann om Jakobs brev, det första kapitlet. Och där skriver Jakob så här: om någon är ordets hörare men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. Och så tänker jag, vänta lite nu. Nu jämför han Guds ord med en spegel. Och om Bibeln är en spegel, vad ser du när du ser i en spegel? Du ser dig själv. Eller hur? Så här säger han ju att vi som ska vara Bibelns folk, när vi läser vår Bibel så lär vi oss vem Gud är, vem Kristus är. Men vi lär oss också vilka vi själva är innerst inne. Och ibland är jag lite betryckt över att vi ska vara så checka och positiva i all undervisning och tala om allt det goda och vilka potentialer varje människa har. Men Bibeln pekar också ut att vi behöver se oss själva som vi verkligen är. Har du följt Paulus? Han skrev ett ganska tidigt brev till Korinterna. Och i det brevet säger han: ja, Paulus, jag är den minsta av alla apostlarna. Ja, vi är ett gäng på 12-13 apostlar, jag är minst av dem. Och så gick det några år och så skrev han sitt brev till Efesierna. Och då säger han: av alla heliga, av alla som tror, så är jag den minsta. Och så går det några år och så skriver han till Timoteus: du, Jesus har kommit till världen för att dö för syndare, av vilka jag är den största. Hans bild på sig själv gick inte uppåt, utan han blev allt mer medveten om sin egen brist. Men för den som förstår evangeliet är det aldrig farligt att ställas öga mot öga med den jag är. Eller hur? Därför vi har ju nåden och försoningen och förlåtelsen. Och det är det som blir en kraft, att jag kastar mig mot nåden och säger: den andliga mognaden handlar inte om vad jag har presterat och vad jag har gjort, utan den handlar om vad han har gjort för mig. Ni har hört det förr. Evangeliet är inte åsikter utan nyheter. Det handlar inte om vad vi ska göra utan vad han har gjort. Men det är ju först, om du har en krämpa i kroppen och går till läkaren, vill du inte att läkaren ska ställa en diagnos först innan han skriver ut en remiss eller ett recept? När du kör in bilen till verkstaden och det lyser en röd varningslampa och det låter konstigt, vill du inte att de ska ta reda på vad som är fel innan de försöker laga det så att det blir rätt? Varför skulle det inte vara lika med våra liv? Att vi behöver se oss själva för att Guds nåd ska kunna verka förändring. Jag ska prata om Jakobs brev i eftermiddag. Och just den här texten ifrån kapitel 1 ska jag lägga ut mer i detalj. Så vi stannar där. Och så för det sjunde. Handen på hjärtat. Livet blir inte alltid som vi tänkt. Är det inte så? Någon gång hade man en plan att jag ska utbilda mig till det här och det här. Och så var intagningspoängen för höga eller studietempot för tufft eller tentorna för svåra. När jag flyttade till Göteborg tänkte jag bli tandläkare. Det tänkte jag i 14 dagar. Sen tänkte jag inte det mer. Tack och lov. Eller det där jobbet som du har haft i många år och som känns så tryggt och så plötsligt blir företaget uppköpt, eller de skulle omstrukturera, eller det gick åt skogen och allting gick i konkurs och så var det som man drog undan mattan för fötterna på dig. Och det, du upptäcker hur ditt arbete blivit en del av din identitet och du börjar fråga: vem är jag nu? Eller den där sjukdomen som drabbar. Där du vill så mycket men du inte längre orkar och kan. Eller det där äktenskapet. Ni träffade så lyckliga och man gifter sig. Och det här skulle vara ett vittnesbörd för tron. Men med tiden gick allt överstyr. Och så sitter du där. Livet blir inte alltid som vi tänkt. Ibland är det helt utan vår förskyllan. Men ibland har vi ett ansvar för beslut vi har fattat och gärningar vi har gjort. Det spelar egentligen inte så stor roll. Men livet är fullt av tappade sugar. Det var några som tappade sugen rejält. Nämligen Jesu lärjungar. Kvällen innan Jesu korsfästelse var de där med honom i Getsemane. Men när vaktstyrkan från templet kom flydde de hals över huvud mellan olivträden för att skydda sig själv. Petrus och kanske Johannes följde med på avstånd. Men där på borggården utanför prästernas hus, där frågar de Petrus, är inte du en av hans lärjungar? Och han säger, jag har aldrig känt honom. Jag har inte med honom att göra. Sju, åtta dagar senare, drygt kanske lite till, träffar de här lärjungarna Jesus på stranden av Genesarets sjö. Det är en plats som enligt traditionen är platsen, en plats som heter Tabga. De har byggt sig ett litet kapell där och det är en stenstrand. När de kom in från fisket satt Jesus där. Sju av lärjungarna möter han. Och så sätter han sig ner med Petrus. Det är nu Jesus skulle kunna säga de där orden till Petrus. Hör du, hur kunde du Petrus? Du av alla människor. Kunde jag inte ens lita på dig? Men det är inte vad Jesus säger. Och tänk nu på att i den judiska traditionen så är en upprepning ett sätt att betona. Det är därför Jesus säger sannerligen, sannerligen säger jag dig. Och det är därför vi kallar Jesus för kungars kung och herrars herre. Och så tittar han på Petrus och så säger han, Petrus, älskar du mig? Älskar du mig? Älskar du mig? Tre gånger. Och när Petrus svarar så svarar han från djupet av sitt hjärta. Och i hans sinne tror jag ekar några ord som Jesus sa på kvällen innan han fördes till korset. När han sa, den som har fått mycket förlåtet, den älskar mycket. Och så säger Petrus, ja Herre, du vet att jag älskar dig. Och då säger Jesus, föd mina får. Så det sjunde punkten för andlig mognad, det är att den som strävar efter andlig mognad reser sig när man har fallit. Andlig mognad är inte en tävling där man måste vara först och visa sig vara bäst. Det är inte någon där jag ska jämföra mig med någon annan. Där jag ska framhålla den vackra väg som mitt liv har tagit. Utan det är den som är ögonen och blicken fäst på Kristus säger. Det finns hopp om förlåtelse. Det finns tillgång till nåden. Och eftersom han är den han är och har gjort det han har gjort. Så om jag faller så reser jag mig igen och börjar på nytt. Sju tankar om en biblisk syn på andlig mognad. Det tar lång tid. Det handlar om en inre människa. Det handlar om rättfärdighet. Jesus Kristus, hans liv och verk står alltid i centrum. Nåden är alltid drivkraften. Jag måste se på mig själv på ett ärligt sätt. Och jag reser mig när jag har fallit. John Newton, var en förfärlig människa. Han levde på 1700-talet och var del i Storbritannien, ska jag säga, och var del i det som vi kallar för triangelhandeln. Han seglade fartyg från Storbritannien ner till Afrikas kust, där han på olika sätt fyllde fartyget med slavar som han skeppade över till Karibien och sydstaterna i USA. Ja, det var ju inte USA då, men Amerika. Så åkte han med fartyget hem till England fullt med bomull som han köpt. Och så höll man igång spinnerifabrikerna i Liverpool och Manchester. Men John Newton blev frälst. Han fick möta Jesus och blev en förvandlad människa. Och han satte ett avtryck. Det var han som övertygade en ung William Wilberforce att stanna kvar i det brittiska parlamentet och kämpa mot slaveriet. Vilket ledde till att England, Storbritannien och hela den brittiska samväldet kom att förbjuda slaveriet. Men John Newton gjorde ett annat avtryck. Han skrev sånger som vi sjunger än idag och som vi älskar och som de flesta av er har hört och nästan alla av er kan. För det var han som skrev Amazing Grace, how sweet the sound. Oändlig nåd mig Herren gav. Men John Newton skrev också andra saker. Och en av de sakerna han skrev var en liten dikt på 4 rader som har fastnat i mitt sinne. I all sin enkelhet ger den en så god bild av andlig mognad. Och jag tror du känner igen dig i varje rad. För John Newton skrev: jag är, och då ska vi säga, han är man. Och han talar om en man utifrån perspektivet av en man. Men det gäller ju förstås alla. Och så skrev han: jag är inte den man jag borde vara. Och jag är inte den man jag skulle vilja vara. Och jag är inte den man jag önskar att jag var. Men genom Guds nåd är jag inte längre den man jag en gång var. Så det är en strävan efter andlig mognad. Vad är då utmaningen en sån här dag från en predikan om andlig mognad? Orden kommer inte från mig. De kommer direkt ifrån Bibeln. De kommer direkt ifrån Jesus själv. Hans fråga är som frågan till Petrus: älskar du mig? Älskar du mig? Älskar du mig? Vad svarar du då? Ska vi be tillsammans?